Ok, skal vi starte opp igjen? Nå har jeg et lite personlig problem som jeg må dele med dere. Og det er rett og slett at mobilen min gikk ned for telling her, så jeg trenger noen som passer på tiden for meg. Så hvis jeg kan få en beskjed når det er 3-4 minutter igjen, flott. Ja. Jeg har ikke klokken oppe på skjermen her, så... Jeg synes ikke helt vi kan forlate det politiske ved 5. Mosebok, for det at mye av den politiske tenkningen som har ligget særlig bak de europeiske kongedømmene kommer herfra, eller kommer fra 5. Mosebok og tekstene rundt omkring. Så mye av det vi møter i disse har spilt en rolle i den politiske teologien, slik den utviklet seg særlig på 1800-tallet, men også langt inn på 1900-tallet. Jeg har lyst til å si lite grann om den, altså konsekvensen av dette, denne måten å tenke på som vi finner her. Og jeg vil starte med Josefus, den jødiske historiefortelleren Josefus, som i en av bøkene sine, Antiquities of the Jews, sier at 5. Mosebok er den guddommelige, autoriserte og omfattende politeia, det er det greske ordet han bruker, som vi kan oversette med en konstitusjon eller noe sånt, altså en politisk konstitusjon for jødene, som Moses ga jødene på sin siste levedag. Med valg av det greske ordet politeia, i stedet for nomos, som er det andre greske ordet som betyr lov, så fører Josefus 5. Mosebok inn i den gresk-hellenistisk-romerske debatten om statens styre og konstitusjoner, altså lover, og forstår 5. Mosebok i utgangspunktet som et konstitusjonelt dokument, som en slags grunnlov for en nasjon, nemlig den jødiske. Og det der kan vi diskutere opp og in mente, om det er et tjenlig ord eller ikke, altså en konstitusjon, en slags politisk grunnlov. Men i hvert fall, hvis vi følger den troen, så må vi i hvert fall si at 5. Mosebok på sett og vis har et slags demokratisk preg. Ikke demokratisk i vår forstand av ordet, men i den forstand at det har en viss egalitær, eller i alle fall en viss, det reduserer makten til øvrighetspersonene noe, særlig kongen som vi var inne på i sted. Og samtidig så gis det spesiell oppmerksomhet mot grupper som ellers ikke vies særlig stor oppmerksomhet, nemlig de fattige og de som ellers ligger utenfor samfunnet, ikke minst de fremmede. Men som lov så er 5. Mosebok ikke alltid særlig godt egnet, fordi den har i mange henseender så har den ikke tenner. Det vil si, den har ikke straffebestemmelser. Når den for eksempel sier om de fattige at du skal gi til de fattige, og du skal være raus, du skal ikke være smålåten i eller gniten, som vi sier på bergensk, gjerrig i det du gir. Ja vel, og du skal ikke komme opp en tanke i ditt hjerte at nå er det bare 3 år til, eller 1 år til ettergivelsesåret av gjeld, så derfor skal ikke du låne ut. Derfor vil jeg ikke låne ut. Nei, slike tanker skal ikke komme opp i ditt hjerte. Ja, hvordan skal du kunne kontrollere hjertet? Og det blir heller da ikke kontrollert. Så det er noe mer enn en konstitusjon, kan vi si. Men hva er politisk teologi? Politisk teologi är i det grundläggande tro på Gud som lovgiver. Politisk teologi handlar om en sakral iscenesättning av det politiska. Politiska begrepp kan vi på många måter se på som sekulariserade teologiska begrepp, är det en som har sagt. Hvis vi går till gresk sammanhang så och ser på den stoiske, ska vi säga, samfundsförståelsen, så ser man, så har man en slags tredelt teologi. Teologia politike, alltså den politiska teologi. Teologia mytike, som är den mytiska teologi. Och teologia kosmike, som är den kosmiska teologi. Detta är stoikerna alltså. Den politiska teologin förvaltas av prästerna. Den har med gudernas politiska världsstyre att göra. Det har vi ju varit borta i, sant? Alltså gudene ger kungen hans militära makt, rätt till att härska över andra och så vidare. Den är byens skyddsgud. Med det att göra. Gudene understöttar krigar och sörjer för rätt och orden för inbyggarna. Den mytiska teologin är den poetiska, som ivaretas av dikter och fortäller om guden, om den mytiska verklighet, om gudens verklighet, om livsfunderande och handlingsorienterad normativitet i gudens handling, alltså hvordan de föreskriver, hvordan människorna ska handla på jord och så vidare. Fortellingsbaserat i väldigt stor grad. Så är det den kosmiska teologin, det är filosofen. Det är de som kan grava ned under det som ligger helt uppe i dagen och se hvordan världen egentligen förhåller sig till. Förhåller sig. Och den har ett sånt, lite sån tillbaketrucke, vi kallar det esoterisk präg. Det är inte alla som är i stand till att tränga in i detta. Det är bara filosoferna som kan komma in på det hemlighetsfulla rummet där. En av de som har tänkt och reflekterat över den politiska teologin är en tysk filosof som, det står 2004 här, men alltså den går tillbaka till 1922, och han blev på många måter fanget in i nazismen då, men han har tänkt en del förnuftiga tankar likväl, akkurat så gjorde också Heidegger. Blev också fanget in där och mistet, fick aldrig egentligen igen lärestolen sin. Men vi brukar ju Heidegger lika fullt, för det att han har faktiskt tänkt en god del goda tankar. Och det har för så vidt Carl Smith gjort också i en viss grad. Han har behandlat suveränitetsbegrepp och slår fast att suverän är den som bestämmer över undantagstillstånden. Och det är faktiskt ganska gott sagt. För det att så länge du styrer efter ett sätt lover, så är du egentligen inte suverän. Och det var ju också problemet med kungen, sånt som vi nettopp såg i femte Mosebok. Han kunde inte, han måste sitta på tronstolen sin och läsa i en kopi av lovene. Med andra ord, han hade mistet sin suveränitet. Men den som bestämmer över undantagstillstånden, den är suverän. Och en undantagstillstånd, säger han, är situationen av den yttersta nöd när statens existens är truet. När man för exempel ska besluta om kapitulation, tänk på här, 4 år efter att Tyskland kapitulerade. Suverän är den som rår över författningsmässigt icke regelbundna avgörelser, som tar avgörelsen när det föreligger en situation som icke är föreskrivet och förutsatt i det regelbundna. Och detta är ju faktiskt också något som går in i väldigt mycket in i vår byråkratiska verklighet, sant? För alltså, vad är det vi läres upp till? Och vad är det vi lär våra barn upp till? Ja, är det inte i väldigt stor grad och hela detta testregime i skolan som införs, det uppläres till att följa ett system. Följa regler och lover utan att eller utan en gång om att bli presenterat varför vi gör det du gör det. Men är det det samfunnet vi vill ha? Eller vill vi bli upplärt till och upplära våra barn till att vara i stand till att ta de självständiga avgörelserna? Något av det som man jobbar med för exempel i försvaret går på detta med vad gör du när det föreligger en situation som inte är föreskrivet, beskrivet i läroböckerna? Vad slags grundlag tar du en avgörelse på? Det var en som arbetade med detta som fortalte ett exempel ifrån en vän av sig som var angreppet av köttätande bakterier i en fot. Och han var lagt på operationsbordet och de skulle amputera foten ganska långt upp om knäet. Och den överlägen som var ansvarig för operationen, han fick en intuitiv känsla av att detta var inte riktigt. Så han stoppet operationen för de var kommit igång, alltså allt var gjort klar, och tog personalen med sig ut på kontoret eller ut på sidorummet och sa: jag har en känsla av att detta ska inte vi göra. Och de andra sa till honom: ja, men alltså vad då hvis patienten dör? För detta kan sprida sig upp och ta hela kroppen. Är du villig till att ta den risken? Ja, den risken var han villig till att ta. Och detta var ett par år sedan och nu går denna person tur på fjället. Det punktet, alltså när man tar en avgörelse som inte är baserat på det man har lärt, men är baserat på en och annan, man har fått en visdom, man är upplärt till eller tillägnat sig en typ av visdom som gör att man är i stand till att ta en avgörelse som inte har det föreskriven i sig. Och detta ligger faktiskt djupt nere i den gammeltestamentliga visdomslitteraturen som vi kommer väldigt lite in på. För visdom i GT, det är det som inte är rätt. Nu har vi sett på lov och inte lov. Där är det enten rätt eller galt. Men visdomen har inte rätt eller galt. Du har mer eller mindre av visdom. Det är tanken i den gammeltestamentliga visdomen. Och av och till blandas det samman i GT med loven, Tora, fromheten. Men ofta är den också separat. Man vinner en insikt genom det att studera hur den världen är. Och utifrån den så är man i stand till att ta en avgörelse. Det är en annan ting också med de gammeltestamentliga lover. Och det gäller hela den gammelorientalska lovsättningen. Vi kan läsa massvis av lover, både i GT och på steintavlor och texter utom GT. Men disse var inte brukt som i det moderna rättssystemet. För där går man in, mer eller mindre, och läser vad är bestämmelsen för denna och disse situationerna. Lovtavlorna som vi finner i den gamla orienten, det var skoletexter. Det var texter som var ment för upplärning av domare och skrivare. Slik att de lärde sig en måte att tänka om samfunnet på. Det var ett exempel, det är faktiskt ett ganska modernt exempel, en socialantropolog som skriver från ett marokkanskt samfund, muslimsk. Det var en kvinna som kom till domaren för att mannen hade förlatt henne och han hade skulle betala henne underhåll, men det hade han inte gjort. Så hon kom till domaren och bad domaren skaffa henne rätt över för denne man som hade löpt bort och inte ville betala. Och istället för då att döma han till att betala, så spurte domaren: vem i din familj är i stand till att underhålla dig? Jo, kanske sån och sån och sån. Och så bestämde han att sån och sån skulle underhålla henne. Vad slags tankegång är det som ligger bak där? Jo, det är en tankegång om att domarens uppgave är att reparera samfunnet. och få det till att fungera igen. Alltså inte nödvändigtvis detta justitia i snäva förstånd är rättfärdige, men det och hela samfundet. Jag vet inte om det ser forskjell. Jag tror nog det är en god del sån också i moderna ljus. Men det är i alla fall mycket mer uttalat i den gammalorientalska och i den bibelska måten att tänka rättssamfund på. Alltså, hvordan sørger du för som dommer att livet kan gå vidare? Att tingen kan ordnas och repareras? Men alltså lite tillbaka till detta med undantagstillstånden. Suverän är den som rår över författningsmässig icke regelbundna avgörelser, som tar avgörelser när det föreligger en situation som icke är föreskrivet och förutsatt i det regelbundna. Och när vi då överför det på staten, så fortsätter Carl Schmitt att si, eller att tala om en, eller den decisionistisk, alltså en viljebaserad, to decide, to avgöra, förståelse av auktoritet och makt, att makt består av viljer och att världen också består av viljer. Politisk teologi, suveränitet och auktoritet kan därmed grundläggande bestämmas utifrån viljebegrepp. Så säger han att en värld lov vilar alltså på en undantagstillstånd, ett icke-normert och uregulert moment av irrationalitet, hvor det tas en viljebeslutning. Och det gör ju vi också, sant? Alltså bara ta en sån enkel ting som detta med att du inte har lov att slå barn. Ja, varför inte? Jo, för att på ett tidspunkt så har man tagit den viljebeslutning att det skall inte förekomma i det norska samfundet. Selv om det förekommer många andra städer. Jag husker pastoren i menigheten tillhörde en baptistmenighet tillhörde en stund i USA i sörstaterna, fortalt att han fortsatt kunde visa fram bakänden sin med märker efter lärreimen som han blev slått med av sin far. Och han hållte fram som ett ideal. Man måtte tukte sina barn på den måten. Och vi vill se att det är en avskylig handling. Vi har tagit en viljebeslutning, så det beror, och det är de som har denna makten till vill, alltså denna viljemakten, som på en måte har det juridiska, alltså den juridiska makten. Typiskt nog parallellföres mitt undantagstillstånd med undere. Det trenger ikke vi gå noe inn på da, men konkret betyder detta bland annat i stats- och rättsförståelsen för rationalismen och för upplysningstiden, så identifieras monarken med Gud, kungen alltså. Bak detta ligger tanken om den ene, en enkelt och enestående Gud som regerar världen. Då är vi tillbaka till monoteismen. Och likadan är loven och rätten etablerat genom en enkel själ, nämligen kungen, den ene kloke legislator. Med upplysningstiden och rationalismen ändrar inte bara den politiska struktur sig. Vi får demokrati och folksuveräniteten som princip, men också Guds föreställningen ändrar sig, säger Schmitt. Från nu av förankras rätten i immanens föreställningar, alltså immanens, det vill säga alltså här inne i vårt rum, så att säga, baserat på empiriska jakttagelser och baserat på beslutningar hos oss, och icke i den transcendente Gud eller tillsvarar den transcendente konge som har makten ovanför. Den suveräna Gud eller kungen förtränges radikalt och blir erstattet av en organisk statslära, vår suveräniteten identifieras med rättsordningen, ja, vår staten simpelt han identifieras med rättsordningen. Staten är rätten. Guds stämme blir folkets stämme och folkets vilja är alltid god. Och jag tror här ligger nog något av grunden till sekulariseringsprocessen som vi har varit inne i. Det är en fransk religionsvetare som säger det, att grunn til en del av grunnen til sekulariseringen i Frankrike er at kirken definerer ikke lenger statens språk. Det er kanskje noe i det. Men la oss nå følge den der litt grann videre. Politisk teologi oppsummering. Med politisk teologi forstår Smith altså et samsvar mellom metafysisk begrepsstruktur og den juridiske utformingen av den historisk-politiske virkelighet. Eller mer generelt som en refleksjon over hvordan en bestemt styrings- og statsmodell fremtrer som innlysende for sin samtid. Hvis vi så ser på andre Mosebok til femte Mosebok, hvor starter hele lovgivningen i det gamle testamentet? Den starten? Når den står for loven, men den starter på et historisk punkt, så å si, i fortellingen da. Den starter med undere, med unntakstilstanden. Altså når det store undere, de blir ført ut av Egypt. Da begynner alt på en måte på nytt. Da har de på en måte ingen lover med seg, ingen arv. Og da begynner det. Så det er jo egentlig ganske genialt som politisk teologi dette her. Hvor kommer Israels lover fra? Jo, de kommer fra Gud, men ikke bare det. De kommer fra det punktet der de som slavefolk kommer ut fra et herrefolk og starter from scratch, fra undere. Så på en måte så er det jo Carl Smith her. Enhver lov beror på en unntakstilstand som han da har slash undere. Ørkentilstanden kan heller ikke sies å gi rom for noe normalitet. Både oppbrudd og ørkenvandring er en liminal tilstand. Folk er ikke vant å være i ørkenen. Og ute i ørkenen må de ha noen til å gå foran seg. Det er en ildstøtte og en skystøtte som går foran og leder dem gjennom. Og hvilken mat spiser de der ute? Jo, de spiser himmelmat, manna. Og man har heller ikke inntrykk av at, altså rett nok så formerer de seg, men seksuallivet ser ikke ut til å fungere der ute. Og ritualene fungerer ikke der ute. Det er først når de kommer over grensen til landet, de første kapitlene i Josuas bok, det første de da gjør er at de tar opp igjen omskjærelseskikken. Nå er de voksne ikke omskåret, med andre ord, de har ikke hatt de ritualene ute i ørkenen, ikke praktisert de. Men nå begynner de, det er det første de gjør. Samtidig forsvinner mannaen, himmelmaten, de må begynne å spise av landets mat. Og for det tredje, når de da har gjort denne omskjærelsen og kommet seg til hektene igjen, så er det påskefeiringen første gangen. Men alt dette er foreskrevet. Hele loven er gitt ute i denne unntakstilstanden. Alt sammen som skal fungere inne i landet er gitt der ute. Men de er ment å fungere i landet. Det litterære konstrukt tegner en politisk teologi for Israel som nettopp er basert på unntakstilstanden, den ene monoteismen og på underet. La meg bare ta en ting helt til slutt på dette. Og det er et skille mellom primær og sekundær religion. Og jeg vet ikke om noen av dere har kanskje vært borte i det begrepet. Jeg vet ikke hvor vanlig det egentlig er lenger i religionsvitenskapen. Det er litt sånn omdiskutert ganske mye sådan, dette begrepet. Men la oss nå i hvert fall bruke det litt grann likevel. Primær religion eller primær religiøsitet, Det er skal vi si den umiddelbare religionspraksisen. Mens sekundær religion, det er, skal vi si, den teologiske, teologiserte religion. Primær religion har i dette konseptet, den har Alltså hvis vi starter med att religion är människets svar på en transcendenserfaring, ett svar som tar form av riter, kult och etik, så är primär religionserfaring, som är det uttrycket denne Theo Sundmeier brukar, en grundläggande erfaring av att något tränger sig på människa utifrån, något som inte är skapat av människa. Och det gyldighetsområdet är det nära och det lilla samfunnet. På grund av den fundamentala karaktären detta har, så präglar det hela samfunnet i alla dens aspekter. Den primära religionserfaringen är rättet mot ett fällskaps vitale välvärde och söker att hindra förringelse av livet och uppbrudd på släktsräcke och avbrudd på släktsräckefullen. Primär religion reiser inte spørsmål om sannhet och usannhet, om sant eller falskt, och den har egentligen inte rum för monoteismen i teologisk förstånd av ordet. Och det är att skifta religion är uaktuellt. Den sekundära religionserfaringen, den förutsätter denna, men den går vidare. Den sekundära religionserfaringen är tillgänglig i världens religioner. Den är initierad, säger han, av profeter, seere, reformatorer, religionsstiftare. Den skiller mellan sant och falskt. Nå blir det möjligt med sekularisering. För detta är något du på en måte kan ta avstånd från. Och också missionering blir möjlig. Du kan vara utanför eller innanför. Religion tjänar inte längre integration av den naturliga gruppen, men tjänar till forskjellsgjøring för andra grupper. Sannhetskrav blir stilt. Det finns nå sanna och falska religioner. Den sanna religion förstår sig som allmängyldig och är inrättet mot utbredelse. Vär sekundär religion tenderar mot absolutism. Ja. Hörs detta förnuftigt ut? Primär religion är mer eller mindre identisk med kulturen. Det är en harmonisk förbindelse med gudarna, och gudarna är evidente, de är invärtsliga. Världensbilder, kultur och stat och religion kan inte skilles. Mens alla monoteistiska religioner är motreligioner. Sekundära religioner, då är vi inne på en annan kulturforskare som heter Jan Assmann, som också är egyptolog, är i sin kärne motståndsbevegelser. Övergången från sekundär religion till politeistisk till monoteistisk religion, från kultreligion till bokreligion. Sekundär religion beror på en uppenbaringshandling och en instiftelse, en kultur och härskarkritisk, innehåller ett system av överbevisningar och förpliktelser, konstituerar ett harmoniskt gudsförhållande baserat på lära och på kanon, alltså vad som är sant och falskt. Ja, jo, alltså det beskriver ju för så vitt ett träck vi har arbetat med nu i två dagar. Det är nog vid detta här. Så vill nog religionsforskarna problematisera denna todelningen, för den är för enkel. Den först man framställer primärreligiositeten som en slags sån idealtillstånd där det inte är konflikter och där det är naturlig förhåll mellan religion och samfund. Och sån är det ju självklart inte. Och detta skille mellan sekundär och primärreligion är också allt för enkelt. Likväl så är det kanske något med detta, i varje fall när vi läser GT, så har vi en känsla av att det är något här vi känner igen. Jag har nog en kommentar på detta, men det går inte så mycket längre än det. Ett annat begrepp som också har varit infört på den gammeltestamentliga monoteismen, det är bekännelsesreligion. Religionsformen har bekännelseskaraktär, så ligger det i saken att den har en normativitet och en exklusivitet. Man må bekänna sig till den och välja den. Och hela femte Mosebok och mye av profetlitteraturen I GT baserar sig på denne paktstanken. Du kan välja att vara innanför, du kan välja att vara utanför, punkt om. Nå får jeg spørre som en tidligere professor her gjorde når han hadde foredrag, hvor mange minutter har jeg igjen? Flott. Dette har også sammenheng med bevegelsen fra religion til teologi. Så altså primær sekundær religiøsitet, bekjennelsesreligion, fra religion til teologi, det sånne begreper som på en eller annen måte betegner dette som ligger rundt det monoteistiske trekket I 5. Mosebok og I store deler av GT, disse tentaklene som går ut fra 5. Mosebok. Noen kommentarer til det? Har dere noen som... Som man sier på idrettsspråket, hva føler du nå? Renner det helt ut I sanden dette her, eller det noe forståelig I dette her altså? Jeg venter ikke at dette skal kunne gjengis til noen eksamen, men jeg venter at vi prøver på en måte å komme litt på innsiden av hva er det egentlig som foregår I disse tekstene? Hva er det vi ser der når vi begynner å liksom arbeide med dem som litt mer enn bare litterære tekster? Så ligger det en dynamikk, det ligger en forståelse av samfunnet, av orden, av gjerne politikken kanskje. I alle fall et politisk aspekt ved det. Det har vi prøvd også å fange inn gjennom dette her. Ja, ja. Ja, og det viser at dette bildet blir for enkelt, sant? Altså, du kan ikke stille det opp. Og nå vil hverken Sodenmeier eller Jan Assmann stille disse opp mot hverandre. Tvert imot det deres poeng å si at sekundærreligion adderer seg på, den legger seg så å si opp på denne primærreligionen. Men likevel så blir jo dette mønster for enkelt. Vi kan ikke bruke det som en sånn enkelt mønster, fordi at det er mye mer komplisert enn det. Og det skal vi se, la oss I hvert fall bruke noen minutter igjen da, på det neste. Nå vi, som vi også skal fortsette litt med neste gang da, altså, dette, hvis vi begynner å se på en annen type tekster, som vi nå har vært litt innom, men ikke særlig mye. Og det det som vi særlig finner i 3. Mosebok, der vi møter hele det rituelle apparatet I mye større grad enn det vi har møtt nå. Altså nå har vi møtt bokreligionen, og vi har møtt en motreligiøsitet. Så langt kan vi gi de rett, disse med primær- og sekundærreligion. Og vi har møtt en bekjennelsesreligion, sant? Altså, og en paktsreligion. Du tar stilling, du studerer boken, og der finner du hva du skal gjøre, og der må du også ta stilling til det. Du skal frykte og elske Herren ved å følge disse bud og lover og forskrifter. Det hele 5. Moseboksetting. Du skal tilbe den ene Gud, og du skal utrydde urenheten, altså jage vekk de som ikke følger ditt, eller denne pakten med Gud. Men hvis vi beveger oss inn I 3. Mosebok, så møter vi en helt annen virkelighet, så å si. Da møter vi en virkelighet som ikke setter det skille. Der det ikke boken som setter skille, men liturgien, kan vi si. Det å være innenfor og det å være utenfor tempelet. Och det att vara i stånd till att delta i templet och i det hela tatt, alltså definition på Guds folk här blir de som är rituellt rena, som inte har tagit i ett dött legeme, som inte har hudsjukdomar eller en annan form för utflod av kroppsväske, som inte har varit bort i blod och så vidare, och så som har varit avhållande från sexuell aktivitet och som har genomgått renselsesprocesser. Och allt detta knyttes upp emot templet och tempeltjänsten. Vi var inom det när vi var inom första Mosebok 1, och vi var inom det när jag snackade om denna to, det huskar det schema med disse två forskjellige troende med såna rubriker nedover som jag ska lägga ut till det rätta vart. Och så kommer vi då, så var vi så vitt inom detta med helgedomen som blir rejst. Denne boligen och allt det som tillhör den skall dere lage nøyaktig efter den modellen jag visar dig, säger Gud till Moses. Och så till slut så hörte vi, och så däcket skyen tälthelgedomen och Herrens härlighet fyllte boligen. Moses kunde inte gå in i tälthelgedomen för de skyen hade tagit bolig över den och Herrens härlighet fyllte boligen. Här är en helt annan måte att tänka på. Då står inte du överför en bok som du läser i, men överför något numinöst. Och du måste ha en bestämt, vara i en bestämt rituell författning för att kunna gå in där. Och i Ezekiel så har vi akkurat också det samma. Ezekiel hänger väldigt mycket samman med den rituella härligheten. Jonathan Seth Smith, han har en bok som översatt till något som heter Att finna sted. Han är religionsvetare, men han har också förhållit sig till GT, och han har ett citat som jag har här. Templet i Jerusalem var fokus för ett komplext och självrefererande system. I templet var allt system, och det fanns inte något som kunde dra uppmärksamheten bort från detta. De handlingarna som föregick i templet bestod av en räcke transaktioner med relation till rent och urent och helig och profant. Och ritual, där är ju typisk en hans skolrättning då. Ritualer framför allt en understräkning av forskjell. Ritualer representerar skapelsen av ett kontrollerat miljö där dagliglivets variabla tillfälligheter kan sättas till sida. Ritualer baserar sin kraft på det faktum att det handlar om ganska ordinära aktiviteter satt in i en extraordinär ramme. Nu är detta lite sån löst prat sån sätt, men det vill komma in och det börjar, eller visst det kikar på någon av de texterna som jag tror jag har nedover. Som forskriftene for hva er rent og urent, det man kan spise og det man ikke kan spise og så videre. Det er klart at altså, da, man er i en annen, her er litt om påskeritualet. Påskeritualet er jo ikke direkte knyttet til tempelet i annen mosebok. I femte mosebok er det det, men i annen mosebok er det i familien. Du skal slakte dette lam, og det er ikke et offerlam, men du skal ta blod og stryke på dørstolpen, så er det et beskyttelsesritual, sant? Altså, man beskyttes mot denne ødeleggeren som kommer utenfor. Og så skal man da spise ritualet, spise lammet. Men han ska huska det som har skett i fortid. Och fortiden var bevegelse, men vi är här inför. Men vi ska spisa det med stav i hånd, så att säga, för att vara klar till att gå. Det är symboliken. Hvis vi går ner till ett annat ritual. Här har vi ett eliminationsritual. hvis man har hudsykdom, og det er jo helt typisk i denne teologien, som går på renhet og urenhet, så er jo det som bryter huden, det er farlig. Alt det som bryter grenser er farlig. Tenk på første Mosebok 1, altså Gud skapte alle dyrene hvert etter sitt slag, og ikke bare det, men hvert slag hadde sin hadde sitt frø som ga samme slag igjen. Samme sort, altså. Veldig viktig, dette. Og derfor er hudsykdommer spesielt utsatte. Og så naturligvis var det farlig, sant? For du hadde jo, det var lepra, altså, hva heter det? Spedalskhet, sant? Så det var jo det, men det her er det religiøst sett farlig. Og så skal da presten sjekke etter en stund om dette da er den typen, eller om det nå er forsvunnet og så videre. Og så skal man gjøre noen ritual, man skal offre noen ting, og da er man ren etter det. Han skal vaske klærne sine og seg selv i vann, så er han ren. Da kan han delta i det religiøse fellesskapet. Fire minutter, flott. Eller det vil si, det var ikke bra. Men, ok. Og så har vi den store soningsdagen. Skal vi se om jeg har det et sted her. Her har vi det. I 3. Mosebok 16 så har vi en lang tekst som forteller om, altså dere har sikkert hørt om Yom Kippur i Israel i dag. Det var jo en krig som startet på Yom Kippur, som kalles Yom Kippur-krigen. Og det er den dagen alt står stille, for den store soningsdagen. Og den foreskrives i 3. Mosebok 16. Og den har da, det handler om to okser, eller værer. Er det vel? Nei, det er to okser, en ung okse. En ung okse til syndoffer, og en vær til brennoffer, sånn er det. Og så skal han, presten altså, han skal kle seg sånn og sånn og sånn. Dette er jo helt fremmed i 5. Mosebok. Og der går det på det etiske. Dette er de hellige klærne. Han skal vaske kroppen med vann. Og så skal han føre oksen frem som syndoffer for seg selv. Så skal han ta de to bukkene og kaste lodd om de. Ett lodd for Herren og ett for Asa selv. Den bukken som loddet for Herren faller på, skal Aron føre frem og lage til som syndoffer. Han skal slaktes altså. Men den andre skal stilles levende fremfor Herrens ansikt. For den skal det gjøre soning når den sendes ut i ørken til Asa selv. Og det er da den tenkte ørkendemonen. Og så får vi høre om altså dette her, at på en måte så blir syndene lagt på denne bukken, og så sendes han ut der i ødemarken. Så det er en slags eliminasjonsritual det også. Vi kan dele ritualene inn i tre typer. Det funderende, de grunnleggende ritualene, det innvielsen og telthelligdommen av prestene. Så er det vedlikeholds- og opprettholdsritualene, og så er det gjenopprettingsritualene. Og det som vi var innom nå, det er gjenopprettingsritual, disse syndeofrene. Mens det er noen offer som foregår da jevnlig, og som har en slags stadig vedlikeholdelse til funksjon. Det er de tre kategoriene de som støller med ritualforskning her deler det inn i. Første typen, altså innvielsen av møtetelt eller tabernakle, innvielsen av prestene, de sikrer på en måte trygg passasje mellom to stadier, fra det profane til det hellige. For problemet er ikke å være i det profane, eller å være i det hellige, men problemet er overgangen mellom de. Det er det som er farlig. Og husker dere den lille bemerkningen, kanskje noen av dere? Hva skjedde da Moses gick ned från fjället. Han var sent och skulle gå tillbaka igen ifrån Horeb, där Gud hade gett han uppdrag om att gå före Israel ut från Egypt. Någon har lagt märke till en liten notis där. Nej, notisen, den säger, då kommer Gud och vill ta hans liv. Och så må han göra, så gör han något, eller kona, och antagligen visar han. Hon gör något som är lite speciellt. Hon utför det enaste mitzva, den enaste lov som hittill är gett på det stadium. Det var omskärelsesloven. Det är den enaste som är gett på det tidspunktet i bibelhistorien, fortellingen. Nämligen i första Mosebok 17. Där ges bud om omskäring. Och då omskärer hon eller han, det är lite vanskligt att läsa texten där, enten Moses sin son eller Moses själv. Och då tar inte Gud liv av han. Och det är ju väldigt märkligt att Gud tar liv av, eller vill trua med att ta liv av en som man nettopp har kallt till att sända ner och ska föra folk ut från Egypt. Men det passar väldigt precis in, för han går ner ifrån det heliga fjället. Och då är det farligt. Rituellt sett så är det den övergången som är farlig. Så rituellt sett så ger detta mening. Och där må vi sätta punkt om. Okej. Okay. Då mötes vi igen. Håll på att se vid nästa korsväg. Jag huskar inte akkurat datorn, men det är väl, tror jag, nog vinterferie och nog diverse in emellan. Men i vart fall så 10 mars, ja.